Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Vi är live.
Är vi live?
Nu är vi live. Mm. Nu är det 1-2-1-2. Mic check 1-2-1-2. Ja, hur är läget i rika Lagtun?
Det är bra, ja. Faktiskt.
Skönt.
Hur är det med dig?
Det är bra.
Det är påsk.
Det är påsk. Jag har kommit in i en fas som heter Johannes 2.0. Mm-hmm. Som du inte har fått ta del av än. Och,
det kommer.
Ja, eventuellt. Okay. Jag har börjat på Studio to be.
Som alltså är ett gym.
Yes.
Jag har inte varit där, men jag har talat om det.
Ett riktigt trevligt gym här i Övik, måste jag säga. De hade premiär eller invigning för bara ett par veckor sedan.
Jag har bara hört riktigt vägen av dig. Och så har jag sett bilder på Instagram.
Ja.
Så jag måste ju dit och kolla helt enkelt.
Ja, hur det tycker jag. Mm. Jag körde mitt första pass igår. Jag trodde det hette Hit. En bike. Mm. Eller bike and hike tror jag det heter.
Bike and hike.
Men det heter hit and bike.
Ja. Men var det hit? Alltså var det boxning?
Nej, det var det inte. Eller det var en annan typ. Det var armträning fast på ett annat sätt.
Okay. Hur var det?
Skitjobbigt.
Men var det kul?
Men kul.
Var det kul?
Ja, det var det faktiskt. Mm. Men man mår ju som man förtjänar idag.
Igår
kändes
som att
jag hade feber typ hela dagen.
Känns det så här dödligt ont eller är det bara lite skönt?
Nej, idag det är skönt ont. Liksom. Skön, jag känner redan när jag gick nästan ner 10 kilo. Liksom, där. Så att,
direkt?
Så kör jag 3-4 pass, då är jag undernärd. Liksom.
Okay.
Men det var faktiskt väldigt kul.
Och skönt att ha så nära jobbet också. Det är ju bara dörr i dörr. Liksom.
Ja, man kan inte skylla på någonting.
Nej, men exakt.
För man är ju ganska, eller jag är ganska lätt på och bara så, nej men du
vi hoppar det,
det blir lite mycket, ja, lite nu. Det var jättestressigt och mycket igår, men då kände jag så här,
men det är värt att 40 ta
minuter
tid.
Ska jag kunna ha tid att planera det. Ja, sen har jag ju världens bästa, får man säga, PT som heter Marcus Lindberg.
Mm. Han verkar bra,
som är delägare i det här gymmet då, och han är bra på att pusha på.
För wow. Det är väl lite det du behöver när du väl är där, så är det inget problem.
Nej,
det gäller att ta sig de där minuterna. Ja, exakt. Ja, men det är bra.
Men sen var det väl, jag tänkte så här, men jag köper en flaska så här Powerade och liksom så här, kan man chilla lite mellan övningarna.
Men det kunde man inte.
Det var inte en enda paus mellan övningarna. Det var ju bara, ja, nästa cykel, ner, armhävningar, ja, så cykel.
Ja,
och så.
Men det är så det ska vara.
Jag vet. Jo, jag inser det. Och det är,
men det där är ju den bästa träningen. Det är lite så här, det är kondition blandat med styrka. Det är hur bra som helst.
Så att så fort det börjar bli varmt i sommar, då kommer ni kunna se mig med bar överkropp i den här stan, tror jag.
Det kan vi nog ändå, så det är nog lugnt. Det går nog bra.
Ja. Nej, men så det är, jag har endorfinerna ute i fingerspetsarna och är, jag vet inte om det kaffet eller endorfinerna, men jag tror det är en kombo kanske.
Ja, men det är ju så, man mår ju bra att träna.
Och någonting jag mår bra av, som vi kommer komma in på sen efter du säger, men jag kan säga redan nu att vi har en riktigt rolig och spännande gäst.
Idag har vi en gäst.
Johan Widerbro, vd för Modo Hockey.
Men jag tror att du blev lite taggad av honom också, att prata hockey, det var ju kul. Eller?
Ja, och jag som inte ens är en hockeymänniska, ja, men jag har blivit en hockeymänniska.
Man blir det när man kommer
och
till
Erik. Och vi är mitt uppe i slutspel,
det är så spännande.
Nerverna är på topp. Ikväll är det match.
Johannes behöver inte dricka kaffe med idag. Men vi kan väl prata om lite annat också.
Det kan vi absolut.
För eftersom det här avsnittet kommer han hockey.
Ja.
Vi kan ju säga på en gång, jag ska göra det på en gång, att det här liksom intervjun handlar ju om dels om Johan själv, vad han gör och vad han jobbar med. Och det är ju såklart Modo. Och där ingår massa olika saker. Däremot så pratar vi mycket om hockey och hockeyspelare liksom i skenet av slutspelet
som är
nu.
Det som sker
och då
nu.
Blir det mycket snack om, vi pratar liksom inte specifikt egentligen om damlaget eller om tjejer egentligen. Nej. Alls. Och det var lite medvetet, för vi kommer att ha ett specifikt avsnitt.
Ja.
Om det. Så nu körde vi liksom bara det allmänna snacket. Mycket om elitspelare. Ja, och det har ju varit killar, så att det har ju blivit så. Men för er som liksom kanske saknar det under intervjun, så har vi har alltså
vi kommer ett specialavsnitt kan man säga.
Ett separat avsnitt om tjejerna.
För
det är en jättespännande historia i sig. Så det kände vi att det tar vi separat.
Och jag hoppas att han kan berätta, för jag vet lite vad som är på gång och jag tycker det är så spännande.
Jo, men det hörde vi ju att han har jättemycket att berätta om det. Just att tjejdelen också är en egen satsning.
Det ser jag fram emot jättemycket.
Ja, det är kul.
Mm.
Så för vi har redan pratat med honom liksom. Och vi kan ju säga att vi lärde oss mycket om hockey.
Jättemycket.
När vi skulle lyssna på honom.
Och framförallt om Modo Hockey. Det är där jag skiter i hockey, jag bryr mig bara om Modo Hockey.
Ja, men det är bra. Ta det lugnt. nej, men det händer ju andra saker i stan och i livet. Det är ju påsk som sagt.
Mm.
Vi har ju liksom lite påsk den här veckan mer. Dels för att påsken är den här veckan.
Ja.
Sen för att våra släktingar som är uppehållit på nu har också påsklov. Så de är ju här nu. Sen har ju hela Övik då påsklov nästa vecka. Så då händer det väl också kanske lite mer grejer och så här.
Mm.
Men vi kommer ju jobba på lite som vanligt.
Ja.
Men jag har sett bland annat att de skulle öppna någon ny restaurang i gallerian, men det var lite hemligt. Mm. Det var ett koncept.
Ja, just det. Det var en helt ny typ av restaurang.
Ja, exakt. Och det verkar vara någon ny grej som vi får veta så småningom. Men det är spännande. Kul. Jag blir glad att
öppna
saker. Det vet jag inte riktigt om det var bestämt. Det var därför de inte ville prata om det. Men jag blir glad av att det kommer,
kanske man får gå dit
kommer in
och
saker.
Lite
det finns ju ändå lite tomma luckor där. Ja. Så det är kul. Så mer restauranger, det kan inte bli för många. Och sen vill jag tipsa om, för det pratade vi om igår, jag pratade även lite med Johan om det, att den här appen, Höga Kusten heter den. För oss då, som nu har vi ju vår familj här, din familj, de vill ju åka runt och titta och se en massa grejer. Mm. Och då kände vi också att, oj gud, vad är det viktigast att se?
Ja.
Och det finns ju så himla mycket här. Det blir nästan typ för mycket.
Mm.
Men i den appen så kan man liksom, där kan man liksom bocka för och göra typ en egen lista, tror jag.
Ja, det är så man kan.
Jag tror man kan göra det, men i alla fall så kan man se det upplistat.
Jag vet att det var kategoriserat. Så om man är liksom, vill göra familjeutflykter eller liknande, så kan man liksom klicka på den kategorin.
Eller om man vill ut i
liksom
naturen, så fanns också en hel lista med bara sådana sevärdheter. För det är ju det som är så sjukt, att när man kommer hit till Höga Kusten och Övik, så finns det nästan för mycket att göra.
Ja.
Man vet inte vad man
så
ska
vi
välja.
Kör lite reklam för Höga Kusten-appen.
Ja, och det var inget samarbete, utan den verkar bara väldigt, väldigt bra.
Ja.
Så det vill jag prata om. Sen hur går det med hockeyn och Johannes? Du har ju tittat på matcherna här. Du är helt inbiten.
Ja, men alltså, det är,
hur ser läget ut om du ska berätta? Liksom?
Just nu står det 1-1 i matcher i slutspelet mot Björklöven. Och det är bäst av 7 matcher.
Det är ändå kul, tycker jag, att det är så många matcher. Det är kanske jobbigt för spelarna.
Så jag hoppas ju bara att det blir bara 3 matcher till. För det visar ju att vi är...
Ja, eller så får man hoppas att det blir fler matcher om man vill se på hockey. Men vi får ändå hoppas att vi vinner. Det är väl
det är
liksom hela poängen.
Nu är det 2 bottamatcher här. Eller ni som lyssnar nu är det ju... Vi spelar in på onsdagen, så att det är en match nu ikväll. Så jag hoppas att ni som lyssnar nu är glada för att vi kanske leder med 2-1
matcher. Det här tycker till och med jag är kul. Jag är väl inte så här... Jag kan ju typ slänga ett öga på tvn och hålla koll på ställningen så annars. Men nu tycker jag, nu är det kul att titta också, för nu är det så himla spännande. Liksom.
Ja, gud.
Och en hockeymatch känns inte lika långdragen som en fotbollsmatch.
Nej, men
jag tycker det är lättare att titta på.
Grejen är så att i hockey händer det mycket saker hela tiden.
Mm. Och så blir så de lite, de blir lite uppspelta nu när det är slutspel. Man märker att spelarna är på tå.
Ja.
Så slåss de lite så här. Och det är ju inte bra, men det kan, det blir lite spännande.
Ja, men det, man ska ha det där goet i sig ändå. Så att, men det jag känner mig...
Och du har köpt en halsduk också, så att du verkligen gjort. Kan heja.
Så att, nej, men jag känner mig väldigt förväntansfull. Men jag är också så här... Bara att vi har... Där vi är nu tycker jag är fantastiskt.
Bedrift,
förmodligen. Ja, verkligen. Mm, mm, och skulle det vara så att vi inte klarar det? Nej, men det nästa år då kommer vi vara ännu starkare. Det här var bra liksom, uppvärmning för precis. Vad som komma skall. Så att det... Nej, jag känner mig positiv.
Mm. Det är bra. Jag har ju lite deppiga saker också. Jag läste om, jag ska ju iväg och jobba här sen i eftermiddag och ha lite jour och grejer. För jag jobbar ju som sagt på sjukhuset fortfarande. Och jag läste ju då att dels hade man ju fått de här 50 miljonerna som man satsat på i region, hela regionen på sjukvårdspersonalen. Sen vet jag inte om det är bara sjuksköterskor eller vad det är.
Just det.
För att liksom boosta. Och det låter ju mycket, men det är inte så mycket om man pratar löner och sådär, så är inte det så himla mycket pengar egentligen. Men då var det nu att de har gått ut med att de försöker sälja semestrar. Eller de vill köpa semester. Jag vet inte vad man ska säga, men att personalen ska sälja sin semester. För att de får alltså inte det att gå ihop. Nej. Och jag kan säga att om vi pratar just röntgen, så där jag jobbar, så där har ju det i Sundsvall varit värst. Vi har väl inte riktigt hamnat i det läget som de har.
Nej.
Men även på avdelningen tror jag också att de har svårt att få ihop just sommarperioden. Och det är ju så jävla hemskt att, tänk så här, tänk om någon skulle säga till dig, Hannes. Nu vet jag att du är också en sån här som typ jobbar alltid.
Mm.
Men om du skulle ha några dagars semester och så skulle någon säga till dig så här, nej men vet du, du får inte göra det. Du får lite pengar istället här, varsågod. Du får några tusenlappar. Du får 5 eller 10 000 för att inte ha åka till Ålviken en lång helg eller en vecka.
Ja.
Vad skulle du säga då? För du...
Alltså jag skulle säga, det är ingen som bestämmer med mig. Jag är
exakt.
Det är exakt vad det
Och
då hade jag sagt...
Och det kan vi säga också, men då får ju...
Förmodligen har jag sagt, nej men vet du vad, nu får de kika vidare på annan personal. För jag säger upp mig, tack och hej, har det gått, hej,
och det är väl lite det som händer när det blir sådana saker ibland.
För... Också. Nej, det där är liksom...
Och för det jag vill komma till är att man ställer liksom andra krav på vårdpersonal än vad man gör på annan personal i typ övriga sektorer i världen. Och det är väl det som är lite grejen, att man förväntar sig att vi bara ska ställa upp och lösa allting hela tiden.
Ja.
Men liksom man vad ska man säga, man blundar lite för våra rättigheter.
Ja.
Liksom, vi har inte bara skyldigheter, vi har rättigheter också. Fast vi är som sagt... viktiga och har sådana jobb där man kanske måste liksom offra en gnutta extra ibland, men vi måste ju också vara semester, tänker jag.
Ja, såklart.
Så att, ja, men vi hoppas att det löser sig, vi kan bara hoppas på det bästa. Men en bra sak är att vill man ha ett pass så går det att faktiskt få en tid nu, verkar som. Men då får man sitta som en hök tydligen och uppdatera och kolla efter tider, för de släpper extra tider, folk gör väl lite återbud och lite så det kan ploppa upp om du har tur. Så är det viktigt, så sitt och liksom nöt.
Just det.
På bonussidan. Så är det inte helt omöjligt att få ett pass till. För det kan ju vara bra att ha pass till olika saker. Det kan inte bara resande, men mycket.
Ja.
Så det är ju bra. Jag vet inte, vi borde kolla igenom vår passväska lite och kolla lite.
Jag tror vilka har ett pass, vilka håller... har inte. För jag tror jag förnyade mitt när jag förnyade barnen. Så de är till 2024.
Frågan är om jag har ett pass som är giltigt. Det känns som att det är en vuxen och kanske ett barn i vår familj som inte har ett pass.
Men exakt.
Och då tänker jag att
då får den vuxna och två barn åka
stanna hemma. Nej, men vi kan väl försöka se till att alla har det.
Ja.
Jag tycker det känns som en bra grej. Jag är en sån här som tänker, jag lyssnade på ett sånt avsnitt, en podd om sån här, vad kallar de det för, nu har jag till och med glömt vad det heter, men när man förbereder sig för krig och sånt. Alltså du vet,
beredskap.
Inte en hoarder, men det heter ju något sånt där.
Okay.
Där man samlar på sig mat och förbereder sig med...
Ja, okej, jag fattar.
Prepper heter det.
Ja, exakt.
Men i alla fall, för jag har ju en plan i mitt huvud om vad vi ska göra om det ryssen kommer.
Mm.
Men att ha ett pass i väskan känns som en viktig grej. Även om vi säger att man drar liksom mot Norge. Alltså förstår du? Även om man liksom stannar kvar i landet så känns det som en viktig grej att ha en identifikation liksom på barn och vuxna. Jag vet inte, är det bara jag som... tycker det känns viktigt.
Nej, det är väl bra.
Förstår jag menar? Ja, alltså, för att, vad har vi för bevis annars att vi är vi?
Jag har mitt fina rosa körkort.
Jag vet, men dina barn har inget körkort.
Nej, nej.
Ah, ja.
Ja, nej, men jag
men
tror...
Men så är det med det.
Ja.
Men som sagt, ska vi lyssna lite på vårt fina samtal vi hade med Johan?
Ja, jag tycker vi gör det nu direkt.
Ja.
Så,
och så pratar vi om tjejen en annan gång.
Precis.
Yes.
Toppen, då kör vi in Johan nu då.
Yep. Ja.
Sådär, nu sitter vi med Johan Widerbo, vd för Modo Hockey. Välkommen hit.
Tack så mycket. Välkommen.
Härligt att ha det här. Och jag som Stockholms före detta djurgårdare tycker det är fantastiskt. Nu när jag är, säger man Modoit?
Modoit, ja.
Ja, så säger man.
Ja, gött.
Så
att, då är jag det.
Ja, kul. Välkommen.
Tack. Jag tänkte kolla med dig. Du är ju vd då för Modo Hockey. Det vill säga du är inte tränare och du är inte spelare utan du sitter med, är det mestadels pappers jobb och ut och ta möten och träffa partners eller hur ser dagen ut?
Alltså mitt jobb är väldigt väldigt diversifierat.
Okay.
Alltså det, man får vara lite allkonstnär. Det gäller att kunna lite om mycket liksom. Och inte mycket om lite. Vi är ganska, man tror inte det, men vi är ganska bred verksamhet. Vi har allt ifrån liksom ungdomsverksamhet med, på ideell basis. Så en del är ju liksom väldigt ideellt och föreningsstyrt om man säger så. Sen har vi arenan som jag också är vd för. Där vi driver restauranger, barer, event, vaktmästeri, säkerhetsfrågor, arenafrågor, hela den delen. Och så sen elithockeyn då som är liksom mer den kommersiella produkten om man säger med herr och dam och junior och hockeygymnasium och matcher och ligafrågor och hockeyförbundsfrågor.
Liksom
så jag är chef över alla tre delar. Kan
du var det ganska lugnt om
dagen. Ja, precis. Ja.
Skönt.
Jag har någon timme så här varje dag. Ja. Nej, men det gör, jag har en fantastisk organisation under mig inom varje del. Men det gör ju ändå att jag är ju inblandad i väldigt många olika typer av frågor.
Just det.
Det kan vara allt från arbetskläder till kockarna till att vi ska köpa en ny ismaskin till att vi har problem med sporten. Så att,
men det måste vara jättekul. Alltså just att det är de här, det är sån stor...
Ja, men jag trivs bra med det och jag tror jag är den typen av person också som klara liksom av, jag har inte det behovet av att bli super super bra på någonting väldigt smalt.
Nej,
utan jag tycker att det är ganska kul att få vara på lite olika saker och försöka se någon form av helhet även om det låter klyschigt liksom.
Nej, men jag förstår det till 100%.
Jag tycker det låter kul. Även om jag kan tänka mig att det är mycket. Ja. Liksom.
Nej, sen är ju skiter in i uppåt så att de frågorna som kommer upp till mig det är alltid, de får man ju lösa. Liksom.
Det är klart.
Men jag måste ju fråga, hur har du hamnat på den här positionen då? Vad är din bakgrund om man säger till sen tidigare?
Alltså, om man nu pratar hockeyn så har ju den legat mig varmt om hjärtat hela mitt liv. Jag spelade hockey från jag var 7 år till jag var 32, men på lägre nivå. Alltså på amatörnivå. Jag har aldrig varit någon proffs liksom. Nej. Så ur det perspektivet har ju intresset alltid funnits. Sen har jag aldrig haft någon målbild av att jobba liksom inom elithockeyn.
Visst har du varit vd för Örnfrakt?
Ja, men precis. Ja. Så att, min så att säga, yrkeskarriär den hamnade in på logistik och transport.
Det
är när jag jobbade först på DHL, det stora tyska gulröda företaget.
Ja.
Och sen halkade jag in på Örnfrakt mitt i när man skulle göra ett stort generationsskifte och var vd där i 5 år.
Mm.
Och det var lite grann Örnfrakt var en stor sponsor till Modo. Det var på den resan som jag hamnade liksom närmare Modo. Och,
just det.
Jag är en sån här person som inte kan hålla tyst om jag tycker att det är någonting som är fel. Nej. Så att jag hade rätt mycket åsikter liksom, om sådär.
Mm.
Och sen om hur Modo sköttes. Och det gick ju inte så bra heller sportsligt då. Nej, och sådär. Så att det fanns liksom en spiral av en uppbyggd frustration. Både hos mig och tror andra. Liksom, så. Och sen när vd-jobbet blev ledigt så kände jag bara, men antingen får jag ju ta tag i det och försöka göra något av det, eller så får jag ju vara tyst och sätta mig på sidan. Liksom. Jag kan inte vara... Ja. Så att, då sökte jag jobbet på onsdagen. Och på
det var liksom en öppen tjänst? Eller det var en tjänst
man hade ansökan.
Ja, just det.
Så jag sökte jobbet på onsdagen och på fredagen så åkte man ur SHL. Så jag sökte jobbet på onsdag och på fredagen satt jag uppe i min fjällstuga och såg oss åka ur. Och då skicka en ny ansökan på måndagen igen.
Ja.
Efteråt och sa att jag vet inte om Modo Hockey ska ha en vd nu när det är Hockeyallsvenskan. Men om ni ska ha det så står jag kvar till mitt förfogande. För jag tycker att nu måste vi verkligen... Vi måste fan ta tag i det här, ursäkta svordomen.
Mm. Nej, det kör.
Och på den vägen är det.
Men när var det, sa du? Hur många år?
2016 på våren. 1 april 2016 åkte man.
Just det.
Sen satt jag fast liksom i mitt gamla jobb ett halvår. Så det var en period där som var ganska jobbig när man egentligen kanske hade skallen på ett annat ställe.
Ja, det är klart.
Och så. Men, ja. Men så att sen 1 september 2016 har jag jobbat på Modo.
Häftigt. Vilken resa nu. Och nu när vi är liksom i slutspels... Vi är mitt uppe i slutspelet här nu.
Alltså, ja. Jag försöker räkna ut lite snabbt att det verkar också ha gått åt rätt håll då, under den här tiden.
Jo, men alltså, det är väl fördelen att komma in när det mesta har gått åt skogen.
Det kan bara gå åt ja,
precis. Nej, men alltså Modo Hockey som förening då... vi hade ju åkt ur SHL, vi var ju bankrutt.
Ja.
Vi hade ju negativt eget kapital. För de som jobbar med ekonomi så innebär det egentligen att hade man lagt ner Modo hade man fortfarande varit skyldig pengar. Ja.
Det där tänker jag inte på. Alltså, tänker på hockey,
och vi hade inga pengar på banken och det var liksom stökigt. Och vi har ju gått därifrån till att ha god ekonomi och sportsligt har det också liksom... Vi satte en strategi inom sporten där, men så här ska vi jobba för att få framgång. Jobba stenhårt efter det. Fick framgång. Men då kom coronan.
Liksom. Ja, ja, just.
Så att jag är helt 100% övertygad om att vi hade spelat i SHL redan för 1-2 år sedan.
Ja, det
om det
så.
Inte hade varit så att coronan hade kommit. Ja.
Nu har inte jag någon koll. Har du inte spelat någon hockey alls under den här perioden? Eller
jo, det har du gjort. Varit... Men det som hände var att vi spelade en final mot Björklöven. Om vilket lag som sen skulle få spela mot SHL-lagen och slå ut dem och gå upp.
Just det.
Ja. Vi hade ett fantastiskt lag alltså som var byggt under 3-4 år med kontinuitet, egna produkter från den här regionen. Vi hade spelare som Tobias Enström som kom hem från NHL och spelade med oss. Vi skulle liksom spela upp oss. Och vi vann första finalen mot Björklöven uppe. Och sen kom coronan och så fick vi först spela en match utan publik och 2 dagar senare så bestämde Hockeyförbundet då att vi stänger alla.
Just det, där kommer jag ihåg. Ja.
Lackkort ligger. Mm. Ingen flyttas upp, ingen flyttas ner. Så vi byggt något i 4 år och sen drog någon ner rullgardin framför. Och det som hände då när man hade sånt otroligt bra lag som vi hade det är att vi tappade 14 spelare av 23.
Oj.
Det året efter. Plus att vi tappade tränaren som vi precis hade kontrakterat. Som
vem
också
var,
fick kalla fötter. Han
heter
Björn Hellqvist, han är tränare i Leksand.
Okay.
Jätteduktig kille för övrigt. Och han hade vi precis kontrakterat för 3 nya år. För vi ville ha kontinuitet på ledarskapet.
Just det.
Han fick lite kalla fötter. Fick ett erbjudande han inte kunde tacka nej till. Mm. Det blev en cirkus i media. Han skulle bryta kontrakt. Det var en jobbig period för föreningen. Vi tappade både spelare och ledare samtidigt. Så fick vi börja om lite grann i fjol. Från sportsligt från noll kan man säga.
Ja, men exakt.
Och så gick det jättedåligt i fjol.
Ja.
Så att nu är vi lite grann tillbaka där vi var för 2-3 år sedan. Med liksom ett... stabilt och tryggt ledarskap, spelare som har varit med 2 år, bygger något med kontinuitet och så förhoppningsvis framgång.
Hur många av spelarna i laget idag är övvikare? Alltså är liksom born and raised i Övik?
Oj, vi har ju satt någon sån där liksom målbild att vi ska ha liksom en stomme eller en kärna i truppen som är utbildad i vårt hockeygymnasium.
Ah,
sen kan ju det vara en kille som är 17 år och gör sitt första år och det kan också vara en kille som är 35 och gör sitt sista år i karriären när han är utbildad här.
Men de behöver ju heller inte vara härifrån, eller hur? De från gymnasiet.
Nej, det kan ju vara. Vårt naturliga upptagningsområde är Ångermanland, Medelpad, södra Västerbotten, Västerbottens inland. Ja, så tittar man nu utan att veta så kan jag gissa att det är mellan 7-10 stycken. Alltså
det är ju bra.
Strax under halva laget som i alla fall har någon form av utbildning. Och vi har härifrån.
Ja.
Säger så. Vi har Sebastian Olsson från Åsele, vi har Oskar Nordin från Sollefteå, vi har Theo Jakobsson som är härifrån och så vidare. Och så vidare.
Just det.
Så att,
ja, man vill ju ändå ha den där känslan också av att det är... Alltså, skulle alla vara från någon annanstans långt bort kanske inte det skulle vara lika liksom. Det blir inte lika den här patriotiska känslan. Nej. Av
alltså, när vi åkte ur SHL så hade vi ju en väldigt hög andel amerikanska spelare.
Ja.
Rätt eller fel, det var en strategi som man hade då. Men det liksom försvann, i princip alla spelare utom 2 försvann ju. Det var ingen som stannade kvar liksom så här och sa att nu ska vi upp igen utan
det var lite hjärtat på det sättet. Nej, alltså, det var inte det, utan det var ett jobb.
Så när vi la den nya sportsliga strategin, då bestämde vi ju egentligen några saker. Det ena var kontinuiteten. Vi sa att vi ska inte byta ut mer än 1/3 av laget varje år. Det var en målsättning.
Ja.
Så att man, det vet ju ni också, om man jobbar tillsammans på ett jobb och så skulle du varje år byta alla kollegor.
Ja.
Jag
så, ja, så det skulle ju inte bli så bra. Och dessutom byter du chef två gånger per år.
Ja, just det.
Och i hockeyn kan jag tänka, men jag menar, där är det ju ännu viktigare. Det är en sak på en arbetsplats kanske. Där kan man ändå klara av att jobba med folk som man kanske inte känner. Eller sådär.
Men det är ju ett samspel
hockey, det är där ska man ju verkligen samspela. Ja. Som sagt.
Så kontinuiteten var ju en del. Ja. Och det andra var just att vi ska ha en hög andel spelare som är härifrån. Vi hade någon målsättning om 50-60%. Nu är ju det liksom, det är ett nyckeltal som kan gå upp och ner år för år. Man kan liksom inte mäta. Nej. Det är över tid i snitt man måste mäta.
Men det där måste ju påverka den här gymnasiedelen också, va? Alltså jag tänker hockey.
Ja, vi ändrar lite grann intaget till, vi har ju ett nationellt hockeygymnasium, så att man måste ju vara så att säga tillräckligt bra för att få komma in där.
Ja,
och då spelar det mindre roll om det är från Övik eller Sollefteå eller Umeå. Nej. Men man måste vara tillräckligt bra. Nu har ju vi en fördel av att vi har väldigt många duktiga ungdomar här.
Ja,
så vi har ändrat lite grann i intaget och har ett mer, vi har ett mer lokal, regionalt fokus i intaget till det nationella hockeygymnasiet. Så att idag är nog mellan 75-80% av de som går våran hockeygymnasieutbildning från den här regionen.
Wow! Men alltså, vad tror du? För grejen är så att jag vet inte om jag hörde detta eller om jag såg en dokumentär. Men att Övik är ju den staden med mest hockeyproffs per capita.
Ja, överlägset.
Och vad beror det på?
Dels tror jag att det är kultur. Ja. Det har funnits hockey väldigt länge.
Men den kulturen finns väl i andra städer också, tänker
jag. Om man jämför... Man kan jämföra oss och till exempel Leksand och Skellefteå. Ja. Det är gamla brukssamhällen.
Just det.
Där det är inte universitetsstäder. Nej. Det är brukssamhällen där hockeyn har spelat en stor roll för många under väldigt många år. Det är samma kultur där i Leksand. Ja. Och även i Brynäs, alltså Gävle, finns den kulturen. Liksom.
Just det.
Det är gamla brukssamhällen som har spelat hockey. Liksom. Ja. Det är den ena. Det andra är strukturen som vi har i Övik är faktiskt lite unik. Där vi har 6 stycken små hockeyföreningar. Och att när man är barn så börjar man spela hockey där man bor.
Just det.
Så att det är inte så att Modom nu som stor förening, vi skulle kunna säga så här, alla barn är välkomna till dem. Då skulle alla föräldrar skjutsa till oss för att vi är coolaste
varumärken. Ja.
Nu är det lite raljant.
Ja,
utan vi vill ju att de här 6 föreningarna ska leva och driva sina verksamheter ända upp till man är 14-15 år. Mm. Så att under 15 år så vill ju inte vi att det ska vara någon toppning, ingen selektering, ingen utslagning. Vi vill att så många barn som möjligt spelar hockey så länge som möjligt.
Ja.
Det låter så himla bra.
Och det bygger ju inte... Dels är det bevisat att är det fler barn som spelar länge så blir det fler elitspelare. Det är bevisat.
Just det.
Alltså toppar man för tidigt så försvinner för många.
Precis.
Och det andra är att ska vi överleva i en stad med Örnsköldsviks mängd, alltså den mängden invånare vi har här, då måste vi bygga ett hockeyintresse hos många människor redan vid ung ålder.
Ja, det är klart.
För det är en extremt, extremt liten del som blir hockeyproffs.
Ja, det är
det. Det är nästan ingen. Ja. Föräldrar tror att det är ungefär hälften av barna, men det är ungefär 0,5% av barna som blir hockeyproffs. Och det innebär ju att de här människorna som har varit i vår ungdomsverksamhet eller i de här mindre föreningarna, de ska ju sen bli företagare och förhoppningsvis sponsra oss. De ska ta på sig en röd tröja, vilja stå på ståplats och vara supporter. De ska vilja jobba som volontär hos oss. Vi har ju 100-150 ideella som jobbar på matcherna.
Just det.
Och så vidare. Så det innebär att vi vill att så många barn och ungdomar som möjligt har en så positiv bild av hockeyn som möjligt.
Just det.
För att man sen ska kunna ha ett livslångt intresse.
Ja.
Så det är liksom en strategi.
Men sen jag tänker på det du tänker på, som jag får avbryta, att det där intresset också, jag tänker att det måste ha blivit som svallvågor om man säger efter de här proffsen som vi ändå haft. Om vi säger Foppa.
Precis.
Alltså det blir som, jag kan tänka mig att när de var som mest aktiva och när det hände som mest, så kan jag tänka mig att det är liksom så fort det kommer någon sådär som är lite extra och kanske NHL och Victor Hedman, men allihop, det finns ju vad som helst man kan rabbla, så kan jag tänka mig att varje gång så liksom det här intresset liksom måste ju öka bland unga också. Att
jo, men sen tror jag, precis det du säger var min tredje spåning. Alltså kulturen det ena, strukturen det andra, hur vi är strukturerade med de här småklubbarna.
Just det.
Och det tredje är liksom att min granne spelar NHL.
Ja, men precis. Ja. Man blir så peppad.
Min son växte upp. Han gick samma klass som Peter Forsberg.
Just det.
För en Öviksbo så är det ju... Här får ju hockeyproffsen gå på stan och alla respekterar dem. Det springer inte fram 100 personer som ska ha autografer och ta selfies.
Nej,
utan så här... Där är Peter Forsberg, det är min sons klasskompis. Ja. Han spelar
NHL. Det är coolt det där. Ja.
Och det gör ju också att folk säger det är möjligt.
Ja.
Kan han så kan jag.
Man är
så har det blivit. Det. Ja, det var ju det egentligen som hände under 90-talet om man nu lyssnar på de ledare som var med då. Anders Melinder och med flera.
Ja, just det.
När en kunde så kunde fler.
Ja.
Men jaha, ja, men han är inte så jävla bra. Jag är ju lika bra som han. Och helt plötsligt så hade vi 9-10 spelare i NHL på 90-talet.
Shit, vad häftigt.
Och sen har det fortsatt. Och det glömmer man ju bort att vi levererar mellan 1-2 spelare per år till världens 2 bästa hockeyligor.
Mm.
Alltså NHL och KHL.
Häftigt, ja.
Per år över 15-20 års tid.
Mm. Det är ju fantastiskt. Ja.
Det är bara att titta nu på NHL med Linus Ullmark, Anton Forsberg, Viktor Hedman, bröderna Kempe,
just det.
William Nylander har varit här. Nu är han fostrad delvis någon annanstans också. Men det är bara att titta. Ja. Just nu så har vi en 5-7-8 spelare i NHL.
Alltså. Och vi bor ju typ granne med Viktor Hedmans föräldrar. För det var ju också där när vi flyttade upp. Så vi har en ishockeyrink bakom vårt hus.
Mm.
Och då märkte man direkt så här, det här är ju liksom...
Ja, det är hans verk.
Ja, det är, ja. Det är han som har gått in och liksom sponsrat den där ishockeyrinken. Då, men då märker man att, eller man märkte direkt att det är hockey liksom i blodet. Men hur, vad krävs, eller vad krävs, men i vilken ålder? Om man vill, nu ska man inte tvinga sitt barn till att spela hockey. Så.
Nej.
Men... om ett barn vill spela hockey, när är liksom, vad ska man säga?
När man ska börja, eller?
Jag försöker låta lite PK och tänka hur jag ska få det. Nej, men så här, hur, om ett barn ska bli ett hockeyproffs, när bör det barnet börja träna på hockey?
Alltså, jag är helt fel person att svara på. Jag tror inte att det är det som är avgörande.
Jag tänkte också säga,
när du är 4 eller när du är 10 liksom.
Nej.
Men det är ju någonstans kanske inom det spannet.
Ja.
Alltså hockey är ju en lite komplicerad sport där du dels ska lära dig en jävligt onaturlig grej att åka skridskor.
Precis.
Ja.
Ja, det är ett lite onaturligt rörelsemönster. Du ska sitta i ägarställning och vika fötterna 45 grader utåt och så trycka allt vad du orkar med rumpan. Ja. Så.
Men fan kom på
ja, men liksom det, och samtidigt så ska du klara av att motoriskt hålla i och röra en puck. Du måste ha en viss typ av känsla för det. Sen går spelet extremt fort.
Ja.
Även när de är små.
Just det.
Vilket gör att du måste ha en uppfattning om omvärlden.
Ja.
Lite som en stridspilot. Det händer 3-4 saker runt omkring. Du har en motståndare, du har en medspelare.
Mm.
Du har regler med linjer, du har offside. Du har vilken position är jag i spelet.
Och sen den där lilla pucken.
Och sen den lilla pucken. Och så ska du kombinera det här. Så gör att det är ju en lite komplex sport. Ja. Så att det krävs ju ett antal timmar så att säga... över en livstid.
Just det.
Så. Men de här första åren är inte alls avgörande. Nej. När man börjar. Det viktigaste är att man... Det är lite så här med hockey. Att de som tycker det är kul tidigt, de tycker det är så in i helvete kul.
Ja, jag kan tänka mig.
De som tycker det är jobbigt från början, där kan det bli en tuff startsträcka. För att det gör ont, man ramlar, man slår sig, det är kallt, man är snorig.
Ja.
Det är liksom, det smäller och ja, sådär. Så det, på det sättet så är det ju, om man nu jämför med mina, jag har 2 pojkar, ingen spelar hockey, de spelar innebandy och fotboll.
Just det.
Det är klart att insteget till de sporterna är så hyggligt mycket lättare.
Ja, såklart.
Du springer, du har naturlig, alla kan ju springa liksom. Och ska sparka en boll.
Jag kan säga, min lillebror är ett bra exempel. För han, nu kommer vi kanske på senare att han kanske inte är någon lagspelare. Men det är en annan sak. Men det var ju, där var det en sån här grej att man, vi köpte lite enklare skydd. Så hade han ett par skridskor.
Mm.
Han kanske var så här 6 år. Och så bara, men vi åker på sån här provträning på typ i Svedjeholmen. Ja, kul. Ja, han tyckte inte alls var kul. För han fick ju panik av alla de där skydden. Han kunde knappt röra sig. Och det var kallt där inne och det var jobbigt. Och han tänkte också, vad ska jag göra med alla de här människorna som är här på isen? Liksom.
Ja.
Och sen, det var enda gången. Sen sket ju han i det. Så men, det kan ju vara så, man kan ju få en jättehemsk upplevelse en gång och sen är det kört.
Och där har ju vi en, alltså där har ju vi verkligen en stor förbättringspotential. För att, och det är inte bara mode och hockey, det är alla hockeyklubbar.
Alltså,
vi tänker hockey lite för tidigt.
Mm.
Och lite för lite lek.
Ja,
från början.
Exakt,
I fotbollen där kör man bollkul ett helt år.
Just det.
Där man knappt spelar någon fotboll. Nej. Man bara leker. Liksom. Medan vi tenderar till, även om vi också har Tre Kronors hockeyskola som är egentligen bollkul, så tenderar vi att sätta den pappa som har spelat hockey själv, som redan har åkt skridskor i 3 år med sitt barn när den kommer på TKH, sätta den som ledare.
Just det.
Vilket gör att den vill börja träna hockey direkt. För tidigt.
Den vill, ja, precis.
Och det gör att man slår ut din brorsa, ja, för tidigt. För han kommer dit och har aldrig stått på skridskor. Nej, och sen har du en tredjedel har stått på skridskor i 2 år från att vara 4 år och åkt med sina föräldrar som är hockeyintresserade.
Just det.
Så det blir lite raljant så att hockeyspelande papper fostrar hockeyspelande barn.
Just det.
Och att vi tänker hockey lite för tidigt. Och det där jobbar vi med nu i Modo, att försöka titta på, okej, vi måste attrahera en bredare målgrupp från ung ålder. Vi måste leka mer. Vi måste ta hand om föräldrarna mycket bättre.
Just det.
Har du inte varit spela hockey själv och så kommer du in i ett omklädningsrum.
Det är
ganska krångligt sport. Det är så här, oj, den viss kultur. Någon springer där i en träningsoverall och ska slipa skridskorna och du känner dig lite utanför. Och barnen
det
är mycket grejer. Det är kallt. Det är lite så här. Vi måste bli bättre på att attrahera och ta hand om föräldrarna.
Just det.
Så att vi tappar lite för många för tidigt även idag.
Ja, just det.
Så egentligen, vi jobbar med att försöka liksom få till fler, hantera det bättre mellan, om man säger, 6-årsålder till 10-årsålder.
Just det.
Där har vi liksom en stor utmaning. Och det är inte bara Modo, det är hela.
Det är generellt.
Ja, för man är ju ganska liten då. Det är alltså som barn och även som förälder så är det ju en krånglig sport att hålla
på med. Det är det jag tänker så här. Jag har ju 2 vänner, eller 3, som är före detta hockeyproffs. Och de har ju själva sagt, eller 2 av dem har ju sagt att de är bröder, de blev ju påtvingade hockey i 4 år.
Mm.
Så var de liksom tvingade av deras pappa att ta sig dit och göra det. Innan de ens tyckte det var kul. Det tog liksom 4 år för dem att tycka det var kul.
Men det måste vi fråga. Och det känns lite, som ändå har lite bättre koll.
Mm.
Kan det vara så att, som i deras fall då, att om man tränar tillräckligt mycket till en viss ålder, fast man inte har en talang, kan man bli hockeyproffs ändå?
Kan man
träna sig till det? Liksom?
Om man säger så här, våran sportchef Henrik Adin,
uh-huh.
Han har ju varit NHL-scout i många år.
Okay. Mm.
Och det man gör då, det är att bedöma vilka ungdomar är värda att satsa på från en viss ålder, om man nu säger från kanske 16-17 års ålder, när det börjar bli mer elit.
Mm.
Vilka av de här ska vi välja att vi har, så att säga, första king på som NHL-klubb?
Mm-hmm.
Det gör ju att de åker runt i hela Europa och tittar på ungdomshockey, junior ungdomshockey, för att välja ut guldkornen till just sitt lag. Han säger så här, jag kan inte se med 100% säkerhet på en som är 17-18 år att den här kommer lyckas.
Nej. Okay.
Jag kan bara göra en bedömning utifrån de liksom skills och de egenskaper den här personen har, att vi tror att den har potentialen att bli en NHL-proffs.
Uh-huh.
Vem fan ska kunna se på en 12-åring om den ska kunna bli en NHL-proffs, när du inte kan se på en elitspelande 17-18-åring exakt att den här kommer lyckas och den här kommer inte lyckas.
Nej.
Och det är där vi har ju en utmaning, som jag sa innan, där föräldrarna tror att deras barn ska bli proffs och att det man gör redan från alldeles för ung ålder ska påverka möjligheterna sen med 2025. Så att det är liksom en stor utmaning, tror jag, för hela hockeyn. Liksom.
Ja.
Men det kanske inte är så enkelt då. Alltså att
man kan inte titta. Så mitt svar är så här, man kan inte titta på det.
Nej, det kanske är svårt.
Och i slutändan avgörs mycket av vad som sitter innanför pannbenet. Liksom.
Just det.
Ja.
Har du fokus? Orkar du träna? Orkar du nöta på? Det är inte alltid den som har störst talang, ohyggligt många talanger som rent tekniskt är jätteduktig, men som inte har huvudet. Liksom.
Just det.
Exakt, det är olika saker.
Men när börjar man komma in i vad är liksom den äldsta hockeyproffset. För jag är 36 i sommar.
Senast jag vet inte, Jaromir Jagr är väl 50 så spelar fortfarande. Men,
Är det för sent spelar för mig att bli hockeyproffs? Ja.
Ja, det tror jag.
Vad snabbt du var att svara.
Ja, det tror jag. Det är bra.
Skit också.
Det var ju synd, ja.
Men sen men är ju så här, hockeyn, jag tycker hockeyn är fantastisk på det sättet. Och det bevisar väl någonstans, är man intresserad av hockey i den här stan,
ja,
då kan man, det är flera gubbgäng som kör lunchhockey till exempel.
Ah.
Nästan alla hallar. Så här.
Det låter ju kul.
Det är olika jobbkonstellationer och gamla kompisar och så här.
Just det.
Och där man kan vara med. Alltså,
Fimpen har väl något sånt här också?
Ja, men jag vet åtminstone två gäng som, ja, som kör på lunch och så här en, ja, timme. Då träffas man. Man tar inte hel utrustning utan man har liksom benskydd och så här. Och så träffas man bara och lirar. Det är två målvakter. Och det är alltid från de som är 25 till 75 på isen. Liksom.
Ah, det är
och det är ju superkul. Och där, ja, får man ju vara liksom sitt eget hockeyproff. Ja. Man kan ha sin, man kan ha sin NHL-tröja och sådär. Och tyck, känna fan vad bra jag är.
Men det måste vi säga.
Så jag tror att det är nog bättre för dig.
Det låter som en bra grej. Ja. Men, nej, men för det kan man ju se lite grann. Det där. Mm. Vi har ju som en spaning då. Vi har ju från vårt vardagsrum den här ishockeybanan. Mm. Även om vi inte ser hela så har vi märkt när vi har varit där också att det ofta är det ju mycket föräldrarna som, alltså man märker, det är mycket hockeypappor som är där med sina barn och som själv tycker om att åka, och det tycker jag i och för sig är kul att när de väl är där så åker de med sina barn och spelar liksom. Men ibland är de ju där själva till och med och bara kör lite också. Och det är ändå härligt att se.
Jag liksom såg i vintras var det väl två eller tre pappor som var där med deras barn och barnen var ju under 10.
Ja.
Och de pratade med barnen som att det var liksom en pågående NHL-match. Liksom. Mm. Det var liksom,
och det,
jag tyckte också att det var lite hemskt om barnen, måste jag väl ändå säga. Att det kändes som att de ville få barnen liksom att, ja, men de tyckte väl säkert att det var kul, men det kändes lite väl. Snacket lät som att de redan var proffs. De skrek på dem. Liksom och
jag tror att den ådran den finns i alla idrotter.
Ja, men det, hos, för, hos,
jag tror att om man tar de extremaste skidåkarföräldrarna.
Ja, men exakt.
Så tror jag nog att de skickar ut sina barn i den där kylan med halvt bakhart och plåga på ganska hårt i ung ålder också. Jag tror att det är samma med orienteringsföräldrarna. Gymnastiken verkar ju ha haft ett jätteutmaning med hög press på barn tidigare. Det ser man ju nu när det kommer fram saker. Så att jag tror att det finns alltid en viss procent föräldrar som har den där extrema drivkraften att vilja att ditt barn lyckas i alla idrotter.
Och det är inte sjuka är att det är nog inte bara idrott heller, utan det är nog andra saker
också. Jag kan tänka mig
utbildning och sånt också.
Jag jobbar i musikbranschen och där ser vi mycket också, där föräldrarna är liksom kanske antingen själva varit artister eller haft en dröm om att vara en artist.
Oftast är ju det som är utmaningen.
Precis, och då är de liksom så här, nu ska den drömmen liksom leva vidare fast på min dotter eller son och du ska förverkliga den.
Mm.
Och det är ju liksom, jag vet inte, jag tycker det känns väldigt alltså jag är inte sån som
jag upplever så, nog jag, att hockeyn kanske har lite oförtjänt dåligt rykte när det gäller just den delen.
Mm.
För
ja,
det är så på så många olika ställen. Det där handlar bara det är inte bara om hockeyn.
Nej, det är väl inte så.
Sen tror jag hockeyn har en, i och med att den är så stark kultur i den här stan, så är det ett högt engagemang, vilket gör också att de som inte har barna i hockeyn är väldigt engagerade lite grann i att på kanske inte alltid sätt prata så bra om hockeyn.
Nej,
för man vill ju man vill ju attrahera liksom
till det andra.
Så lite oförskämt rykte. Sen har vi den problematiken, absolut. Men jag tror att den finns i på många ställen.
Men det blir väl säkert, det är väl den här elitdelen som gör det. Alltså jag kan tänka mig att sådana saker blir ju mer just för att det är så pass stort liksom i övriga delar där också. Men för om man tänker andra sporter här har ju inte den liksom kulturen eller vad ska man säga, traditionen i just den här stan, och då blir det inte lika stor grej, typ som innebandy eller vad det nu kan vara. Liksom
innebandyn är väl ganska stor ändå?
Innebandyn är stor.
Det finns ju tennis och det finns ju allt här liksom. Man kan göra.
Bowling har vi, det finns inget elitlag i bowling här.
Jag vet.
Jag har
faktiskt lirat på elitnivå i bowling.
Det var
inte det coolaste.
Vi får åka till bowlinghallen.
Det kanske gör, jag vet faktiskt inte.
Men jag vill ställa en fråga på tal om all sport här nu. Och så här. Vad gör du på fritiden?
Oj.
Du spelar lite hockey själv, eller?
Nej, inte nu. Nej, många år sedan jag spelade hockey. Men ja, dels är varannan veckas pappa. Det kan man inte säga i fritid. Men det blir ju lite olika fokusområden på veckorna. Så varannan vecka är ju liksom verkligen pappa på heltid. Och då är det inga fritidsintressen.
Det är bara bort.
Ja, precis. Men annars är jag väl rätt motorintresserad. Från, ända från barnsben. Jag läste inte Kalle Anka när jag var liten. Nej. Jag läste Teknikens Värld.
Oh.
Farsan prenumererade på det. En biltidning som har funnits hur många år.
Jag läste Bilspot. Ja. Läste jag.
Den var lite coolare. Teknikens Värld var lite nördig.
Ja, okay.
men alltså när jag var liten jag kunde precis varenda bilmodell, varenda liksom, vad den hade för hästkrafter, vridmoment, allt liksom.
Kommer du ihåg de här korten? Det fanns
ja, man hade kort och så tävlar man.
Precis, man kunde säga hästkrafter.
Ja, hästkrafter och så, ja, så vann man kort. Ja, underbart.
Gud, finns det kvar? Ja, det måste jag kolla upp.
Ja.
Så att bilar och skotrar är väl någonting som jag liksom håller på med rätt mycket. Sen för 15-16 år sedan så köpte jag båt. Jag har aldrig varit båtmänniska. Jag är från inlandet egentligen.
Just det.
Men så det har liksom präglat varje sommar under lång tid nu att vara ute med båt. Och sen man kommer upp hit så är ju Höga Kusten.
Det måste ju vara helt fantastiskt.
Det är ju de som, alltså det är för många som inte fattar vart vi bor, hur det ser ut här ute.
Jag har hört så mycket om det.
Helt
och jag har längtat till sommar när man kan komma ut i skärgården och få se det där. För jag har inte sett det. Jag har ju sett lite Google-bilder.
Ja, alltså, vi har ju liksom världens finaste skärgård. Ja,
men går det att bli båtmänniska då? Liksom, från att det inte var det. Kan man bli en
alltså,
bra båtmänniska?
Man får ju så att säga dra någon skala på när man är båtmänniska. Ja, okay. Jag köper ju ingen sån här gammal mahognysnipa.
Och
håller på att lacka 17 precis, lager lack och slipa liksom så.
Det ska vara plastplåt eller...
Ja, nej, men alltså att vara ute, att vakna upp vid hamnen på Trysunda på morgon och det är alldeles spegelblankt och man hör bara några fåglar och det är liksom sol och det kluckar och liksom det är som att leva, det är som att leva i ett vykort.
Men alltså det där, alltså Johannes, det där kanske vi får göra sen. Vi tänker om man har kanske någon dröm när barnen är lite äldre och kanske har lite sitt eget liv, då kanske du och jag, det är kanske en grej vi ska göra då. Ja. Så här med båt, för det måste
barnen älskar det, alltså barnen älskar det.
Ja, det måste ju vara helt.
Ja, bara hoppa i från båten och
shit, vad skönt.
Ja, bada, ta en kopp kaffe och
lösa melodikryss.
Trysunda är ju Sveriges finaste ö.
Oj, det var kaxigt sagt.
Alltså,
jag tror att den till och med... det var en, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men som åkte runt och gjorde en bok om alla Sveriges öar. Mm. Och han tyckte nu, helt subjektivt förmodligen, att han var Sveriges vackraste.
För alla pratar om Ulvön.
Du måste besöka i sommar.
Alla pratar om Ulvön, för det är det som är the main attraction med Trysunda.
Ja, Trysunda är faktiskt en personlig favorit. Jag älskar Ulvön också. Den är lite mer liksom... Det är lite
men
mer
Ulvön
pulsen.
Är där man kan ta bilen till, va? Eller tänker jag ett fel?
Nej,
det går en bro över till.
Det är inga broar.
Ingen bro till. Du tar båten.
Jag är så dålig på geografin här.
Nej, men det går ju jättefint med färjetrafik. Både från till... Det går från Köpenholmen och både till Trysunda och till Ulvön.
Precis.
Så att man kan ju åka över dagen.
Vi har lite saker att göra. Ja, precis. Men det kanske man kan till och med nu.
Kanske.
Vi har ju besök här i påskveckan här. Och då pratade vi om igår att de har hittat en jättebra app som heter Höga Kusten. Så där ska vi göra en lista och så ska vi försöka bocka av lite i sommar. För det är som du säger, det finns så mycket
vatten. Och vill man åka bil så åk ner till Barsta, Rotsidan, gå ut där. Det är ju helt magiskt liksom. Det finns...
Känner du igen det här?
Jag
känner
igen
det.
Jag har inte varit.
Nej, men alltså,
jag vet vad allting är, men jag har aldrig varit där.
Ja, ni får väl bjuda in någon sån här Höga Kusten guide i podden.
Det låter som att vi ska bjuda in typ dig på den här resan.
Jag får skjutsa runt dig.
Exakt, guide oss. Men hur, så det är Trysund när man kommer se dig i sommar?
Ja, just nu är jag mellan båtar så att vi får väl se om jag får tag i någon. Men normalt sett så är det ju Trysunda, Ulvön och öarna runt omkring. Det är ju jättehärligt att vara ute.
Skönt. Men och hur ser, har du efter slutspelet här nu, då har du semester?
Nej.
Nej.
Det är, alltså egentligen är ju våran intensivaste period nu egentligen för nästa år.
Ja, ni jobbar för
alltså det är nu vi jobbar ju, alltså vi börjar ju spela i september. Liksom. Mm.
Ja, just
så
det.
I våran ledningsgrupp så har vi liksom en devis att det som är inte gjort innan midsommar, det blir inte gjort.
Ah, okay.
Så det är nu vi ska sälja in all sponsring för nästa år. Vi ska rodda så att vi har gjort alla paketeringar med prissättningar. Vi ska sälja säsongskort. Allting som... Nu spelar vi ju en, vilket gör att organisationen till 99,9% är upptagen med att arrangera matcher varannan dag.
Det tänkte jag på när du kom in här. Det måste ju vara många som, för många känner igen dig och många vet vem du är. Nu har du ju mode på tröjan också. Men det måste ju vara många som just i det här läget nu är på dig och frågar hur går det, hur känns det?
Det är egentligen oavsett hur det går.
Det är
bara mer inställningen som är skillnaden liksom.
Vad händer sen då? Om det går dåligt, vad säger folk då?
Det har ju gått dåligt i massa år.
Ligger de på då istället?
Det är ju så här liksom, att engagemanget, så länge det låter, så länge folk bryr sig, då lever vi.
Just
för det. Vi ägs av 3000 medlemmar som vill att Modo Hockey ska må bra.
Mm. Just det.
Vi drivs inte av att tjäna pengar eller dela ut aktieutdelning eller så, utan vi drivs av att det finns ett jävla engagemang för att Modo Hockey ska spela hockey så bra som möjligt, så högt upp som möjligt. Och att folk då är förbannade till exempel, det är ju bara ett kvitto på att de bryr sig.
Ja.
Just det.
Det finns ju inget värre. Alltså det värsta är om det blir tyst och så kommer man ingen mer. Mm. Alltså man har blivit likgiltig.
Man skapa känslor. Ja.
Så
liksom,
att när jag träffar folk och säger fy fan vad dålig ni var igår, så är det klart att första försvarsmekanismen är ju bara så här, men dra åt
det. Exakt, ja.
Är så jävla trött på jävla gnäll. Ni har ju ingen aning. Det är ju den första liksom reptilkänslan man får.
Konsekvenser. Det var väl så här bara...
Jo, nej, fan, det såg inte bra ut. Men det är ju en ny match på onsdag. Ja, fan. Ja, så här.
Ja, det är ju så.
Ja. Men därför är det ju roligt. Den här säsongen har det gått över förväntan. Vilket gör att folk är positiva.
Ja.
Och det är ju så här. När vi ska attrahera säsongskortköpare och sponsorer och så här. Det är två saker som påverkar. Det ena är fjolårets resultat, det vill säga hur gick det?
Exakt.
Och det andra är nästa års förväntansbild.
Ja,
just det.
Så att i fjol gick det dåligt.
Ja.
Men då fick vi in Henrik Edin och Mattias Kalin som ny sportchef och tränare. Mm. Och helt plötsligt så kunde vi bygga en förväntan. Istället för att fokusera på fjolårets resultat. Så gjorde det. I vår och sommar här har nästan ingen pratat om hur dåligt det gick i fjol. Ingen.
Det har man glömt.
De har bara pratat om framåt. Ja. Oh, fan, det ska bli spännande att se Mattias nu. Mm. Det ska bli spännande att se vad vi får ihop för lag. Och det är ju psykologi det här. Som nu, den här våren, kan vi ju sälja på ett gott resultat.
Just det.
Och visa vad bra det blev. Nästa år kommer vi vara ännu bättre.
Men jag kan tänka mig, det påverkar ganska mycket. Om jag vill gå in som sponsor eller köpa en loge eller någonting. Då är det bäst läge att kontakta er typ nu.
Ja, det är,
om vi kliver det är nu, upp, då kommer priserna gå upp ganska rejält också, antar jag.
Vi har väl i ärlighetens namn inte sänkt dem så mycket. Sen den här perioden är ju liksom den intensivaste införsäljningsperioden.
Ja, just det.
Och har det gått dåligt, då måste man ha någonting att hänga upp en förväntan på.
Ja.
En toppspelare, ett bra ledarskap eller att någonting sånt. Och det jag tycker att vi har varit duktiga på sista åren är att vi har varit väldigt transparenta med våra sponsorer och med våra supportrar. Vi har varit helt ärliga när det går dåligt. Bara så här ser det ut. Sorry. Och vi har varit helt ärliga när det går bra. Och det har gjort att våran liksom förtroendestapel har höjts. Liksom.
Just det.
Vilket gör att vi rasar inte på samma sätt om det råkar gå dåligt. Lite grann.
Just det. Men hur om man... Jag tycker Modo har fantastiska spelare nu. Men finns det någon chans att få tillbaks eller få in typ Foppa eller Bröderna Sedin eller att se dem på isen igen i Modo Hockey?
Oh, nej,
det gör
det
inte.
Det kommer nya, Johannes.
Foppa kunde man väl se här när de hade den här Icebreakers-matchen.
Just det, och han var väl nu på sista hemmamatchen också, va?
Han är ju ganska frekvent gäst för att få... Det är nog en av de få schweizare som är på så många matcher.
Ja, det är så. Ja.
Men så att det är en god ambassadör.
Ja, men exakt, för det är också viktigt att de som har varit eller de som inte längre är just här, att de är, som du säger, goda ambassadörer, för det hjälper ju också jättemycket.
Ja, visst.
Att de visar sitt ansikte, att de gör en rink på varvet, alltså där de kommer ifrån. Alltså, det peppar ju liksom de som är här jättemycket också. Fast de har redan dragit vidare eller inte spelar längre. Liksom.
Mm. Så det är, nej, men så är det. Och det ska jag vilja påstå att alla av våra proffs som vi nu pratar från 90-talet framåt, de som är i närtid, men även äldre spelare är ju jättebra ambassadörer för Modo. De har ju ett otroligt hjärta för Modo. Sen kan de ju vara arg på sig ibland också, för de är tävlingsmänniskor de också, åsikter och vill att det ska vara på ett visst sätt. Men det som jag säger, engagemanget finns ju där.
Mm. Det
är
just
ju.
Det.
Men det, för det kan ju inte vara så svårt att sälja in. Jag tänker för spelare som inte är härifrån. Det kan inte vara så svårt att sälja in den här stan. Med tanke på att vi, alltså i alla fall, vi tycker att den är vacker. Och den är ju det också. Och det finns väl mycket att erbjuda här. Så den biten kan inte vara något problem. För det är väl flera som har stannat kvar, som jag vet i alla fall, som inte kommer härifrån.
Ja, men jag tror att två saker. Det ena är att vi har en hyfsat familjär stämning i föreningen. Ja, jag tror att man blir ganska väl omhändertagen när man kommer hit. Och man blir ganska väl omhändertagen av omgivningen.
Ja.
Flyttar in en modehockeyspelare i ett lägenhetshus,
just det,
så vet ju grannarna direkt att det är modehockeyspelare. Och man tar hand om lite sådär. Och sen naturligtvis miljön och allting. Så sen har vi är ganska duktiga på att utbilda vuxna spelare också. Man kommer hit, gör 1, 2, 3 år och utbildas som 25-åring. Ja, och så studsar man vidare till NHL eller SHL.
Men hur funkar det om vi säger att ni då tar fram ett kommande NHL-proffs i Modo? Visst får ni procentuellt, alltså ni får någon form av kickback vid den där liksom försäljningen av spelaren
det
till
laget? Det finns en massa parametrar där.
Ja.
Men om man förklarar det enkelt så kan man säga så att när en spelare i Sverige skriver NHL-kontrakt, då får de klubbar som har haft spelaren de senaste 4 åren får dela på totalsumman.
Okay.
Fördelat på 4 år. Mm. Så har den varit i Modo alla 4 år, då får vi alla pengar.
Som jag har ett litet hockeylag, Johannes lilla hockeylag, och sen så tar jag in liksom 10 spelare, varav hälften börjar liksom efter 2 år och ser på Modo.
Mm. Mm.
Och sen så andra året och ser, så säljs den till...
Ja, då får du 2 av 4. På varje spelare, om teoretiskt.
Men
då
värderar man alltså den processen som är liksom... Som har varit
det finns liksom stipulerat då så här att NHL betalar x pengar för en spelare som kommer från Sverige, oavsett vilken klubb den kommer från. De betalar till Hockeyförbundet. Så här. Och sen så då fördelas det på de 4 sista åren.
Just det.
Så att för vår del kan man väl säga att ungefär hälften av de pengar vi satsar på vår juniorutbildning betalas av NHL över tid. Eftersom vi hela tiden fostrar varandra.
Just det.
Men då får man belöning för det som även vi har ju spelare
nu i Oskarshamn och i eventuellt i Rögle som kan vara aktuella för att skriva NHL-avtal. Men har varit här hos oss i fjol och år innan det.
Men då är det lite stressande också, för då vill ni att det ska signas inom en viss tid.
Ja, inom 4 år.
Ja, men exakt, för då blir det så här, kom igen nu.
Precis. Och det där är ju spännande när man pratar budget. Ja. Liksom. Så är det ju så här att vi gör ju av med alla pengar först.
Just det.
Och sen drar vi in dem sen.
Just det.
Vi säger ju till sportchefen att nu får du så här mycket pengar att göra av med, så här mycket. Ja. Och så gör de det, köp spelare. Men sen ska vi dra in det också.
Just
och då blir ju alltid en gambling så här att, ja men... Okej, hur mycket NHL-ersättning tror vi att vi får i år?
Ja, men exakt. Det får man ju
för de skriver ju efter vi har gjort budget.
Men budgeterar man det på spelarnivå? Och säger,
nej, man budgeterar det på totalen att vi har ett konto sammanlagt. Sammanlagt. Okej, hur många 100 000 eller miljoner får vi i år i NHL-ersättning? Och det kan ju diffa från 0 till 5 miljoner liksom, mot år, beroende på vilka som... gå sådär. Så.
Ja, det är verkligen gambling.
Och vi får ju även betalt om spelare går till SHL. Då är det lite mindre.
Ja, såklart. Ja. Spännande.
Men då, det vi undrar nu är, har du något att säga till alla som förväntar sig hur det ska gå på matcherna här och hur det ska sluta? Har du något att säga till alla fans?
Ja, alltså att något annat än att det kommer att bli en jämn och lång serie mellan oss och Björklöven, det tror jag inte man kan se. Alltså att det står 1-1 nu är helt logiskt egentligen.
Ja, så vi får hålla ut,
och det är små marginaler som kommer att avgöra. Sen tycker jag att det var positivt matchen senast var vi ju faktiskt helt överlägsen.
Ja, men alltså, var det 5 stolpträffar?
Ja, jag tror till och med fler. Svettig,
så fortsätter
vi så kommer det här att bli roligt.
Liksom. Ja. Jag köpte en massa Modo merchandise in i
Facebook. Han sitter hemma med halsduken. Ja, men kul. Det blir spännande för alla. Vi hoppas på det bästa. Och jättekul att ha det här, måste jag säga.
Ja. Vad roligt, det går att spela in många poddar.
Ja, men det tror jag.
Du är välkommen hit fler gånger.
Vi har knappt hunnit skrapa.
Det här var ju bara förspelet.
Ja, men exakt. Du får återkomma helt enkelt.
Ja, verkligen. Det är lugnt. Vi tackar så mycket. Du och jag ska prata lite loger nu. Mm. Men det får inte ni lyssna här. Nej.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack. Ha
det bra. Hej då.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.